Gott att se er allihopa. Ska vi stå upp tillsammans bara så ber vi att Gud ska komma med. Tack Jesus att du är här. Vi ber nu att du ska fylla oss med den heliga ande. Att du ska tala genom det jag säger och låta ditt ord verkligen få gå djupt in i oss och förvandla oss och inspirera oss och ge oss liv i Jesu namn. Amen. Ja, temat för den här predikan har jag satt till Gud vill leda oss till det utsatta och svaga. Jag blev inspirerad nu i veckan. Vi var ju iväg som pastorer på medarbetardagar i IFK. Vi brukar ju vara där en gång om året ungefär. Och det här är ju en väldigt bra tillfälle att få möta sina kollegor. Och i år fick vi också väldigt bra undervisning om det här med missionell diakoni. Det är ett väldigt fint ord, men det handlar i princip om det som jag kommer att predika om idag. Och jag tänkte att jag skulle börja med att läsa ifrån första Korintierbrevet, det första kapitlet, vers 26-29. Första Korintierbrevet 1, vers 26-29. Från Nu-bibeln. Syskon, tänk på hur det var när ni själva blev kallade. Det var inte många av er som mänskligt sett räknade som visa. Inte många som hade inflytande eller kom från en fin familj. Nej, Gud valde ut det som är dåraktigt i världens ögon för att de visa skulle få skämmas. Och Gud valde ut det som är svagt i världens ögon för att de starka skulle få skämmas. Det som har låg status och som världen ser ner på, det som inte är något, det utvalde Gud för att göra om inte det som anses vara något för att ingen ska kunna skryta inför Gud. Amen. Har ni tänkt på hur kärleksfullt, barmhärtigt och vackert det är att Gud ofta utväljer de människor som anses vara svaga, utsatta och marginaliserade? Och vilka är det i vårt sammanhang här i Sverige? Det kan vara papperslösa, flyktingar, invandrare, fattiga, sjuka, arbetssökande, änkor, föräldralösa. Människor som är fast i olika beroenden. Utstötta människor, mobbade, ensamma, frånskilda personer, singlar, förtryckta människor. Människor med annan etnisk härkomst. Ja, det är lite utifrån vad människor själva kanske upplever. Man kan känna sig utsatt, man kan känna sig svag, även om kanske andra inte upplever det. Den här listan kan göras lång, men helt klart är att det finns väldigt många människor som på olika sätt känner sig på det här sättet. Och kanske av andra människor ses på det här sättet. Och ett par anledningar till att Gud väljer att göra på just det här sättet, det ser vi ju i vers 28 och 29. Att Gud vill liksom göra till intet det som anses vara något. För att ingen ska kunna skryta inför Gud. Det verkar vara liksom en slags gudomlig plan hos Gud att svagheten ska vara en anledning till att han blir upphöjd. Att han blir tillbedd och att vi blir beroende av honom. Men det är också på grund av Guds stora barmhärtighet och nåd som just de här personerna har blivit utvalda till frälsning och till att vara använda av Gud på ett speciellt sätt. Om vi tittar på Jesu liv så kan vi se att det här är ett tydligt mönster även i hans liv. Han fick leva i stor utsatthet under hela sitt liv. Han föds in i den här världen på ett väldigt utsatt sätt. I ett stall. Jag vet inte hur många av oss som har varit med om något liknande. Det är ju ganska extrem start. Han får inte ens födas i ett hus som är ämnat för människor. Han läggs i en krubba. Han får alltså tillbringa sin första tid, de första timmarna i alla fall, i en matskål eller en utfodringsplats för djur. Och han får ligga där lindad av sin mamma Maria, men ändå ganska utsatt. Det sker i ett land som ockuperat av fiender, en främmande makt, där Herodes som styr i det här landet försöker döda Jesus direkt när han får veta att Jesus har fötts. Jesu föräldrar, de tvingas att fly snabbt iväg till grannlandet Egypten med honom för att rädda livet på honom. Och för judarna, Israels folk, så symboliserade Egypten slaveriets land. Tänk att få dra iväg dit direkt som flyktingar. Alltså att Jesus får tillbringa sin första levnadstid i ett land där föräldrarna helst inte vill vara med honom som flykting. Jesus får senare växa upp i Nazaret i Galileen, som var en väldigt liten ort på den tiden, efter vad man kan förstå. En jordbrukarby, kanske upp till 500 invånare max, bodde där enligt vad en del forskare har kommit fram till. Jesus var liksom en lantis på sin tid. Om alla fall om man tänkte utifrån etablissemanget i Jerusalem, de såg honom som en väldigt, väldigt oansenlig person. Han var son till en timmerman, själv timmerman eller snickare, ett enkelt hantverksyrke på den tiden. Och sen när Jesus kom igång och började verka i sin tjänst, då blev han förtalad, hånad, förföljd under hela sitt liv, mer eller mindre. Och slutligen dömdes han orättvist till tortyr och dödsstraff. Där plågades han och torterades till döds på ett oerhört förnedrande sätt. På ett sätt som man bara gjorde med allvarliga förbrytare. Och det skedde på ett hemskt sätt. Han torterades långsamt till döds med korsfästelse, som var ett föraktfullt sätt att döda människor på, där man liksom ville statuera exempel. Alltså om helhet kan vi säga att Jesus får leva sitt liv i oerhört stor utsatthet. Om vi nu ska jämföra med våran tid i alla fall. Och då räknar jag ändå inte in den andliga och själsliga smärtan och tyngden som Jesus får utstå precis innan han dör. Och när han dör. När han bär straffet för hela världens synd i sin kropp. Han blir det fullständiga försoningsoffret. Men den speciella kärleksgärningen som Jesus gör det på korset, den utsattheten, den väljer han ju frivilligt kan man säga. För han går in i den i lydnad under fadern och gör det som en frivillig gåva. Men han får ändå uppleva en väldig utsatthet i den situationen som ingen annan människa har upplevt. Och vi ser det här mönstret av utsatthet, av svaghet, av marginalisering hos många av Bibelns gudskvinnor och gudsmän. Och den här predikan räcker inte till, jag ska inte räkna upp alla, men jag kan bara ta ett exempel, som Mose till exempel. Mose, han var i ett väldigt svagt och utsatt läge när han föddes. Han blev nästan dödad av de egyptiska myndigheterna. Precis som med Jesus så var de ute efter hans liv och efter alla gossebarn där i Egypten. Och han fick ligga och flyta i vassen i någon liten båt eller någon liten flotte där bland krokodilerna i Nilen. Det var ingen enkel start heller, men Gud var nådig och räddade honom. Senare i livet så fick han leva som flykting ute i öknen. Där kallade Gud honom. Det här är ett exempel bland många gudsmän och gudskvinnor i Bibeln som lever ett väldigt utsatt liv när Gud kallar dem. När Gud kommer till dem och utväljer dem. Och Gud visar på många andra sätt i Bibeln att han har en väldigt stor omsorg om de som är utsatta och svaga. Till exempel flyktingar, fattiga, Änkor och föräldralösa och sjuka nämns många gånger i hela Bibeln. Och Gud har en speciellt omsorg om dem. I lagen finns det speciella riktlinjer för hur man ska ta hand om de här personerna. Och i Nya testamentet så ser vi att i församlingen så har man väldigt speciella stödinsatser för de här personerna som är utsatta. Jag tycker det är så vackert att Gud har ett sånt tydligt fokus. Och som vi såg i texten i början, finns det också en gudomlig plan med det på något sätt. Dels är det hans barmhärtighet och kärlek som vi liksom omfamnar de här personerna. Men det är också ett djupare syfte med det, att det ska finnas en ödmjukhet hos de personer som blir kallade. Att det ska finnas en ödmjukhet i världen inför att det är bara Gud som kan fylla våra behov, kan lösa alla våra bekymmer. Man skulle kunna säga att Jesus kommer från de utsatta, uppenbarar sig för de utsatta. Jesus vill att vi ska identifiera oss med de utsatta och han vill att vi ska tjäna de utsatta. Jesus är holistisk i sin approach kring utsatthet och svaghet. Han har en väldigt tydlig plan med det här. Och när vi tittar i Jesu liv så ser vi också att han söker upp det som är utsatt och kanske förlorat, som han kallar det. Vi har exemplet med Zacchaeus, han som var chef för tullindrivarna, som var väldigt illa ansedda bland judarna och Israel på den tiden. I Lukas 19 kan vi läsa om det. Jesus ropar till honom där han sitter uppe i trädet. Han vill liksom ändå få en skymt av Jesus. Då ropar Jesus hans namn. Man kan anta att Jesus hade fått något typ av kunskapens ord antagligen om vad den här mannen uppe i trädet hette. Det står ingenstans att han kände honom. Men han visste hans namn, han visste om omständigheterna och han ropar på honom där. Och det blir det förvandlande ögonblicket i Zacchaeus liv. Den helige ande visar Jesus och där får Zacchaeus, som är utsatt på sitt sätt kan man säga, sin kallelse av Gud. Och Jesus säger som avslutning när han har kallat Zacchaeus: idag har räddning kommit till detta hem. Han är ju också son till Abraham. För människosonen har inte kommit för att söka upp och rädda. För människosonen har kommit för att söka upp och rädda det som var förlorat. Han såg Zacchaeus som förlorad, men han såg att det här var en person som var utsatt i ett utsatt läge, som var mottaglig för kallelsen. Och Jesus kallar och han följer. Ett annat exempel är den samariska kvinnan vid Sykars brunn. Hon var också väldigt utsatt på ett annat sätt. Hon var en ensam kvinna som levde i synd utifrån sin omgivning. Hon hade ett antal män som hon levde med. Hade det väldigt tufft säkert med sin försörjning. Men hon blev sedd av Jesus. Hon levde i ett område i Samarien som räknades som lite orent av judarna. Man ville inte gå igenom det här området. Man gick liksom omvägar när man skulle till en plats där man var tvungen att gå igenom Samarien. Då gick man liksom runt för att slippa gå igenom Samarien. Man såg ner på de här människorna. Och sen var hon kvinna också. Men Jesus, han ser den här kvinnan. Han visar kärlek. Även fast hon är väldigt utsatt så ser han henne. Han till och med ber henne om vatten. Han visar att han har behov, att hon kan hjälpa honom. Och så öppnar det upp i relationen. Den heliga ande leder här på ett väldigt vackert och fantastiskt sätt. Och hon får bli ett vittne för hela staden eller Sykar där, så att många kommer till tro på Jesus. Visst är det fint att se hur Gud försöker nå det utsatta, det svaga, där det finns en öppenhet. Och hur kan du och jag tillämpa det här i våra liv? Ja, för det första, om du upplever att du har svagheter i ditt liv eller känner dig utsatt eller marginaliserad på något sätt, på vilket sätt det än må vara, då vill och kan Gud använda dig. Det är just dig han är ute efter. Det är dig han vill kalla till tjänst. Det är dig han vill använda. Det är absolut inget hinder, snarare en möjlighet om du är ödmjuk inför Gud. Utsattheten är en möjlighet. Och den helige ande finns där. Han är den som kommer med kraft till alla som har en ödmjukhet och är beroende, vill vara beroende. Där finns han att utrusta med kraft, med ledning, med allt vi behöver. Och för det andra, när du riktar dig till utsatta och svaga människor så är möjligheten väldigt stor att Gud kommer att verka starkt. Då Gud ofta väljer att möta svaga och utsatta människor. Det här är hans strategi. Guds hjärta gör att vi ofta får bönesvar när vi betjänar människor som är i de här situationerna. Ofta finns det även en större öppenhet och desperation hos de som är utsatta, de som lever i marginalen, än hos de som redan har det bra. Det underlättar så mycket när vi försöker nå dem. Och jag har själv fått förmånen att se det här när jag har varit i Bangladesh, hur människor som är oerhört utsatta också är väldigt starkt sökta av Gud. Och det är gripande när man möter människor som är i stor nöd på olika sätt. Den längtan som finns mitt i utsattheten. Och jag tänker på en kvinna som jag aldrig kommer glömma, som jag fick be för i Bangladesh, som kom dit. Hon var blind. Tolken berättade att hon såg ingenting. Hon leddes fram där. Och jag fick be för henne och jag kände mig oerhört liten. För man förstår ju att det här är hennes chans. Liksom. Hon har det oerhört svårt. Gud behöver göra någonting. Och det fantastiska skedde att hon fick tillbaka synen och vittnade om att hon såg. Jag vet inte om hon såg helt perfekt, men hon såg i alla fall från att ha varit helt blind. Och det var en sån otrolig lycka att få se det. Få se hennes glädje. Få känna den delaktigheten i vad Gud gjorde där. När han grep in i en oerhört svår utsatthet. Där var det ett helande som behövdes. Men också nu för några veckor sedan när vi var i Stockholm på New Age-mässan. Du kan gärna visa den bilden här, Magnus. Så mötte jag Joanna i gult där. Och när vi började prata så fick jag en ingivelse av att hon hade ont någonstans i kroppen. Så jag frågade, har du ont någonstans, Joanna? Ja, sa hon, jag har ont i ryggen här. En väldigt stark värk så där. Och då sa jag, får jag be för dig? Får vi be att Gud kommer med sin helande kraft? För vi har sett många som har blivit helade och fått hjälp på det. Jaha, sa hon, ja, men det får ni jättegärna göra. Så jag lade händerna på hennes rygg och så bad vi. Och Guds ande kom. Och hon sa så här, jag blir så varm i kroppen. Det känns så skönt. Och så fortsatte vi att be. Och smärtan försvann och hon blev av med den. Och jag har inte haft möjlighet att följa upp det. Men att när hon gick därifrån i alla fall så var hon smärtfri från att ha haft ont i ryggen. Det var också en kvinna som var utsatt. Mitt i Sverige här så lever vi många med utsatthet. Ofta helande behövs. Ofta är det sjukdom som är ett stort problem för oss i Sverige. Där vi kanske har det bra på många andra sätt. Men även hos oss finns det stor utsatthet. Och den här kvinnan fick uppleva det genom helande. Andra människor där fick ta emot frälsning och fick uppleva helande på andra sätt. Det var fantastiskt att se den mottaglighet och den längtan som fanns. Men också desperation och utsatthet som gjorde att många kom till den här New Age-mässan. Man liksom söker efter ett halmstrå, någonting som kan hjälpa mig i min situation. Det finns många människor som är sådana och längtar efter hjälp, även i vårt land. Och det var så fantastiskt också och se hur den heliga ande på ett suveränt sätt använde oss som var där till att betjäna de här människorna med alla deras behov i utsatthet och svaghet. Nu när vi var iväg den här veckan så visionerar vi som pastorer om lite, vad kan vi göra för någonting? Och vi har spännande tankar, jag ska inte ta dem här nu. Men det var väldigt inspirerande när Johan och jag och Daniel satt och visionerade både där och hem i bilen. Vad Gud vill göra med oss och genom oss som församling. Det finns så mycket vi kan göra. Sen är det givetvis så att vi behöver mycket kärlek av Gud. Det är inte alltid lätt att betjäna människor i utsatthet. Det kräver sitt och man kan kanske många gånger vara rädd för, kommer jag orka med att gå in i ett engagemang för en människa som har det tufft och svårt? Det är en sak som jag själv brottas med ibland och jag tror att vi alla gör det. Men jag tror att Gud är mäktig att ge oss kärlek, uthållighet och att det här är vägen på något sätt, vänner. Jag tror att vi behöver inse mer och mer att det Gud vill och det han kommer att göra, det kommer vara med människor som är utsatta. Det är där han alltid har verkat starkt och där han alltid kommer att verka starkt. Först och främst i alla fall. Sen händer det att han liksom gör saker i människor som inte har behov också och frälser och räddar. Och visst, han är mäktig att göra det. Men han har i sitt ord visat en väldigt tydlig väg för oss. Han har visat det och gått den själv i utsatthet. Och jag tror att vi kommer få se mycket större resultat om vi ännu mer fokuserar på människor som lever i utsatthet på olika sätt. För där finns det ofta också en mottaglighet. Vi har fantastiska öppningar med vårt flyktingarbete ute på Resta Gård där vi tillsammans med andra kristna jobbar. Vi har andra sätt där vi når ut i barn- och ungdomsarbetet. Når vi också utsatta grupper med föräldrar och så vidare. Och vi kan vara glada och stolta för det vi gör. Men jag tror också att det finns en utmaning för oss att ta nya steg. Fråga den helige ande, hur kan jag vara med i det här? Hur kan vi som församling få vara med att hjälpa människor som är utsatta in att få hjälp av Gud? Och om du känner att du funderar på hur det här ska gå till så finns det ju ett redskap nu. Vi har ju börjat den här kursen Nycklar till frihet. Vi kommer att köra första riktiga gången kan man säga. Vi hade introduktion nu för ett par veckor sedan. Men nu på tisdag klockan 19 så kommer vi att starta upp och gå igenom kapitel 1. Det finns fortfarande möjlighet att haka på den här kursen. Eller bjuda med personer som behöver gå den här kursen. Eller som kan ha glädje av den. Den här kursen är till för alla. Men den är också väldigt bra om man lever i utsatthet på något sätt. För den tar upp alla de sakerna som man kan behöva hjälp med. Så ta chansen, om inte annat kan du behöva utbilda dig och själv bli en mer hel person för att kunna hjälpa andra. Så ta chansen där. Men jag skulle vilja utmana oss alla att söka Gud och be om att vi får mer av den helige ande. För jag tror också att den helige ande vill möta oss och ge oss kraft och resurser när vi sträcker oss till de utsatta. Jag tror att det är där i skärningspunkten som Gud kommer och möter oss. Ibland kanske vi längtar efter att bli uppfyllda av den helige ande och det ska vi göra alltid. Men det är först tror jag när vi verkligen har en längtan och ett mål att få fylla de behoven hos de utsatta som den allra största kraften kommer. I alla fall är det min erfarenhet. Jag tycker det blir så mycket enklare att se Gud verka många gånger när jag försöker sträcka mig till de som har de största behoven. För det är där som Gud kopplar på liksom extra effekten på något sätt. Och där helanden blir mycket enklare. Där man ser att Guds nåd flödar. Känner ni också en längtan efter att få komma in i det ännu mer? Jag ska avsluta med ett citat här av Jim Wallis som jag fick med mig från den här konferensen nu i veckan. Ett evangelium som inte försöker att förändra världen fungerar bara för dem som inte behöver att världen förändras. Sug på den. Jag tar det igen. Ett evangelium som inte försöker att förändra världen fungerar bara för dem som inte behöver att världen förändras. Det finns folk som behöver få en fullständig förändring i sitt liv, i sina omständigheter. Och det är de vi finns till för. Det får vi aldrig glömma bort. Låt oss be tillsammans. Ska vi stå upp? Ja, Herre, vi känner oss små i det här stora uppdraget. Men det gör ingenting, Gud. För du har ju sagt att du på ett speciellt sätt vill använda människor som upplever sin egen svaghet, som upplever sitt behov av dig. Tack, Gud, att vi kan få vara behovets barn och ge din kraft vidare in i människors liv som är utsatta och som upplever att de har behov på olika sätt. Som behöver dig, Jesus. Kom nu, helige Ande. Kom och utrusta oss. Vi ber att du ska fylla oss, helige Ande, med din kraft. Kom, helige Ande. Vi vill göra skillnad. Vi är helt beroende av dig, Gud, för att det här ska ske. Det här är ingenting vi själva kan göra. Vi vet det. Kom som på den första pingstdagen över oss, Gud. Kom, helige Ande. Vi välkomnar dig, helige Ande. Kom nu. Åh, kom, låt våra hjärtan få väckas. Låt oss få brinna, ha brinnande hjärta som lärjungarna som gick på Emmausvägen kände att deras hjärtan brann. Vi ber om det, att vi ska få brinnande hjärtan för den här utmaningen att nå ut. Att nå fram till de som är utsatta. Kom, helige Ande. Vi är bara stilla en stund. Jag tror att Gud kommer nu. Jag tror att jag känner mitt hjärta blir varmt här. Jag känner hur det slår. Jag tror att det är många som upplever en beröring i sitt hjärta just nu. Det Gud rör vid dig. Ta emot Guds kraft. Ta emot den beröringen som den helige Ande ger just nu. Kom, helige Ande. Kom. Kom, helige Ande. Sträck gärna ut dina händer som ett tecken på att du vill ta emot från Gud. Om du känner att du vill bli utrustad för tjänst och för att bli använd av Gud. Ännu mer för de utsatta. Ja, Gud, vi ber om ledning här. Vi ber om ledning och tilltal från dig. Visioner, hur du vill använda oss. Jag upplever att Gud talar om flykt. Jag tror att det är en dubbelhet i det. Dels tror jag att vi ska få vara till hjälp för människor som är på flykt. Men jag tror också att Gud talar om att vi kanske, att det är någon eller några här ibland oss som har känt att man har liksom likt Jona på något sätt flytt lite från den kallelse man har upplevt av Gud. På något område. Och Gud vill bara komma till dig just nu och ta hand om dig, hjälpa dig, ge dig kraft att på något sätt ta upp det uppdrag som Gud har lagt ner i ditt hjärta och visat dig på, men som du kanske inte riktigt har vågat eller orkat med. Men Gud vill komma och ge dig kraft till det. Ge dig mod till det just nu. Kom, helige Ande. Kom och utrusta oss. Kom och fyll oss. Jag upplever att Gud talar också om att det är några personer som känner att jag har liksom inte talets gåva, men jag tror Gud säger till dig att jag kommer ge dig det. Jag kommer, när du behöver det så kommer du få nåd att kunna tala för mig, tala mina ord. Jag kommer ge dig en frimodighet som du aldrig har upplevt förut när du går i tro. Och jag ska be, jag upplever att jag ska be också för några personer som är, upplever sig väldigt utsatta just nu på ett personligt plan. Gud, kom, kommer din nåd. Kom och rör vid de personerna just nu. Vi är alla dig från tid till tid och vi ber om din nåd just nu för de i våran församling som kämpar på olika sätt och verkligen behöver din nåd och din välsignelse. Kom just nu och berör och ge kraft och lös upp situationer som är svåra i Jesu namn. Jag tror att Gud gör det just nu, att det kommer hända saker. Låt det ske, Herre. Du är mäktig att göra det, Gud.